Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Seriemördarpodden, Jane Toppan. Det här avsnittet är skrivet av Jenny Ekstrand och uppläst av mig, Dan Hörning. För klippning och ljudsättning står David Dava Persson. Såg in i kvinnans ögon. På bara några sekunder hade Anne förvandlats från en dam till en mycket gammal kvinna. Anne tittade på Jane. Hon formade munnen till ett O, men inga ljud kom ut. Jane böjde sig fram och strök Anne över pannan. Hon mådde verkligen inte bra, det var tydligt. Jane drog täcket åt sidan och la sig försiktigt in till. Hon fortsatte att försöka ha ögonkontakt med Anne. Hon såg den äldre kvinnans pupiller dra ihop sig innan ögonen vändes bakåt. När Annes kropp började krampa höll Jane henne i ett hårt famntag, men snart var allt lugnt igen. Jane släppte taget runt Annes svettvarma kropp och strök henne över ögonen för att stänga hennes ögonlock. Jane Toppan föddes som Honora Kelly den 31 mars 1854 i Boston i USA. Hennes föräldrar var immigranter från Irland och hette Bridget och Peter Kelly. Även om Jane egentligen hette Honora och inte började kallas för Jane förrän i vuxen ålder, kommer vi att kalla henne Jane redan som liten för att undvika förvirring. Pappa Peter var skräddare och en välkänd alkoholist i kvarteren runt familjens bostad. Peter var en våldsam man som inte drog sig för att misshandla varken sin fru eller sina barn. Mamma Bridget undkom misshandeln genom att dö av tuberkulos när Jane var mycket liten. Så liten att Jane inte hade några minnen av sin mamma när hon växte upp. Jane var det yngsta barnet och hade flera äldre syskon. Tyvärr vet vi inte exakt hur många, men det var minst två stora systrar. När Jane var 6 år gammal tog hennes pappa med sig henne och hennes 2 år äldre syster Delia Josephine till ett barnhem för samhällets fattigaste barn. Där lämnade han dem utan att vända sig om när han gick. Jane och Delia såg aldrig sin pappa någonsin igen. Men när de blev äldre hörde de ryktas att deras pappa Peter hade blivit galen på gamla dagar. Så pass galen att han, som ju arbetade som skräddare, hade sytt igen sina egna ögonlock. I november 1864 var Jane 10 år gammal. En dag kom en vackert klädd dam och hämtade henne. Hon presenterade sig som Mrs. Anne Toppan. Hon berättade att Jane skulle bli familjens fosterbarn, men att hon också skulle vara en så kallad avtalstjänare. Jane skulle få bo hos familjen i deras pampiga, vita, viktorianska hus och få bära deras efternamn mot att hon arbetade för dem hela tiden. Vi har inte lyckats få reda på exakt när Honora bytte namn och började kallas för Jane, men kanske var det Anne Toppan som låg bakom det. I familjen fanns redan ett barn, Elizabeth, som också var 10 år gammal. Elizabeth och Jane kom bra överens. Men när Elizabeth satt på sitt rum och lekte med dockor, pysslade eller provade kläder var Jane upptagen med att putsa silver, sopa golvet eller att diska. Jane blev ofta retad för att hon härstammade från Irland. För att försöka ta plats utvecklade hon en ny personlighet. Hon blev livlig och inställsam. Hon blev känd som en duktig berättare. Hon levde sig in i de historier hon berättade och gjorde dem levande även för lyssnaren. Idag kanske Jane Toppan hade blivit en utmärkt poddare. Det var uppenbart att det var Janes fostersyster Elizabeth som var familjens prinsessa. Elizabeth skämdes bort från morgon till kväll och på födelsedagar och julen fick hon drivor med presenter. Men trots att Jane hade fått familjens efternamn utan att ha blivit adopterad fick hon inte några presenter. Hon fick sitta bredvid Elizabeth när Elizabeth öppnade sina presenter. Jane ljög ofta och mycket. I början ljög hon mest om sitt ursprung, men med tiden började hon ljuga om betydligt fler saker. Lögnerna blev mer och mer extrema. Jane berättade bland annat att hennes pappa hade seglat runt jorden flera gånger och bott flera år i Kina. Hennes bror, sa hon, hade kämpat så framgångsrikt vid slaget i Gettysburg att han hade fått träffa president Lincoln som hade givit honom en medalj. Janes syster var en legendarisk skönhet som hade vunnit en engelsk lords hjärta. Jane blev känd för att skvallra. Hon spred ut fruktansvärda rykten om klasskamrater som hon av någon anledning hade ett horn i sidan till. Hon blev också känd som en tjallare som alltid gick till rektorn och berättade om hon fick sig berättat något känsligt i förtroende av en kamrat. Jane begick också småbrott, stölder från sina klasskamrater och från skolans förråd. Men hon lyckades alltid smita undan bestraffning genom att skylla sina brott på någon annan som då åkte fast istället för henne. Jane var väldigt skicklig på att framstå som fullständigt trovärdig. När de jämnåriga Elizabeth och Jane växte upp på sitt ojämlika sätt ökade Janes avund ännu mer. Hon tyckte att Elizabeth blev en mycket sötare ung kvinna än vad hon, Jane, blev. Och de unga männen verkade tycka precis likadant. Elizabeth blev uppvaktad av den stilige diakonen Orimel A. Brigham. Jane hade inte haft någonting mot att Orimel hade uppvaktat henne istället, men hon var redan på väg upp på glasberget. En stor del av sin fritid ägnade Jane istället åt att läsa romantiska böcker. Hon läste om den romantik hon så desperat längtade efter i det verkliga livet. Precis som Nanny Doss, som också drömde om ett bättre, mer rosenskimrande liv. Historien om Nanny och hennes charmiga fnitter kan ni lyssna på i seriemördarpodden avsnitt 71, 72 och 73. När Jane Toppans fostermamma Anne dog, när Jane var drygt 20, fanns Jane inte alls nämnd i testamentet. Elizabeth fick varenda penny. Kort efter Annes död gifte sig Elizabeth och blev Mrs. O. A. Brigham. Diakonen Orimel flyttade in i Elizabeths föräldrahem där Jane fortfarande bodde kvar. Och Jane fortsatte att behandlas som en tjänare. Den enda skillnaden var att nu var det inte längre Anne som gav order. Det var Elizabeth. Jane bodde kvar hos sin fosterfamilj i Boston tills hon var nästan 30 år gammal. Hon hade vuxit upp till en lång, ganska kraftigt byggd kvinna med mörkt bruna ögon i ett ansikte som utstrålade vänlighet. Hennes mörka hår höll hon alltid prydligt fäst i en knut i nacken. Ute i den vida världen hade Jane ingenting att falla tillbaka på. Hon hade ingen yrkesbildning och hon hade inga särskilda talanger. De yrken som stod till buds för en kvinna i mitten av 1880-talets USA var inte många. De tjänster Jane kunde söka var som lärare, barnflicka, guvernant, sömmerska, tjänare eller kanske arbetare i en textilfabrik. Jane tilltalades inte av något av de här yrkena. Hon ville inte bara ha ett jobb som gav en inkomst. Hon ville ha ett jobb som gav henne någonting mer utöver pengarna. Hon ville ha ett utvecklande jobb och känna att hon gjorde skillnad. Och det fanns ett yrke där hon kunde uppnå just det. Jane bestämde sig för att bli sjuksköterska. På 1880-talet krävdes det inte någon utbildning för att bli sjuksköterska. På flera sjukhus arbetade nästan bara kvinnliga anställda från fattighusen i närheten. Kvinnorna på fattighuset var ofta alkoholister, småtjuvar eller andra typer av brottslingar. Kvinnorna släpptes ut i samhället igen på villkor att de först arbetade av sin skuld till samhället som sjuksköterskor. Många av de här kvinnorna som anställdes på sjukhusen från fattighusen kunde varken läsa eller skriva. Det var därför omöjligt för dem att läsa instruktioner eller patienternas journaler. Det var svårt att veta till exempel vilken och hur mycket medicin olika patienter skulle ha. Det här resulterade i bästa fall i väldigt dålig vård. I värsta fall kunde det leda till livshotande tillstånd och till och med döden. Den här situationen var inte okänd för de styrande i landet. Faktum var att sjukvårdsstyrelsen redan 1850 rekommenderat skapa en utbildning och certifiering för att bli sjuksköterska. Men det skulle komma att ta 23 år innan en sån utbildning startades i Cambridge utanför Boston. Utbildningen välkomnade sina första elever 1873 och snart följde USAs övriga större städer efter. År 1860 hade Florence Nightingale startat Storbritanniens första sjuksköterskeskola i London. Jane Toppan antogs till sjukvårdsskolan i Cambridge 1885, 31 år gammal. Och det var då 12 år efter att sjuksköterskor hade börjat utbildas i Boston. Utbildningen var 2 år lång och känd för att vara stenhård. Utbildningen innebar en slags praktik där studenterna arbetade 7 dagar i veckan, 50 veckor varje år. De var inte lediga på varken jul, påsk eller Thanksgiving. De 2 lediga veckorna var på sommaren. Den vanliga arbetsdagen var mellan 12 och 14 timmar lång. Ransonerna av mat till lunch och middag var så små att många av studenterna tvingades använda hela sin lön till att köpa mat för att överhuvudtaget överleva. Studenterna fick först göra de arbeten som ingen annan ville göra. Skura golv, tömma pottor och tvätta nerkissade lakan. Men redan under sin andra utbildningsvecka fick Jane ansvaret för 5 patienter i taget. Under den stränga chefsjuksköterskans överseende fick Jane bada patienterna, förbinda sårskador och dela ut mediciner. Sjuksköterskorna som hade den högsta rangen höll en nästan militärisk disciplin på avdelningarna. Minsta lilla kommentar som kunde tolkas som klagomål, till exempel en student som råkade säga att hon fortfarande var hungrig när hon kom tillbaka från lunchen, de bestraffades. Oftast med att få återgå till att tömma pottor och tvätta under en vecka eller 2. Betydligt strängare straff utdelades om en sjuksköterskestudent eller färdig sjuksköterska blev påkommen med att röka cigaretter eller dricka alkohol, även om det var under den lilla fritid de hade. Det var också förbjudet att få håret fixat hos en frisör. Fåfänga var högst opassande för en sjuksköterska. Efter de 2 åren som lärling fick sjuksköterskan genomgå en examination. Klarade hon den fick hon sitt diplom. En av de viktigaste delarna av examinationen var hur man administrerade medicin. Sköterskeutbildningen inbegrep inte bara hur man skulle dosera medicin och hur läkarnas instruktioner skulle följas, utan sköterskorna fick även lära sig på detaljnivå innehållet i varje medicin och dess användningsområde. De fick lära sig om biverkningar och vilka mediciner som inte kunde tas ihop. Med sin bubbliga personlighet fick Jane smeknamnet Jolly Jane på sjukhuset i Cambridge, alltså ungefär glada Jane på svenska. Men alla hennes kollegor var dock inte lika tagna av henne. Jane smörade för sina överordnade och var trevlig mot de kollegor som hon tyckte om. Men de kollegor som hon inte gillade skvallrade hon om och spred rykten om. Precis som i skolan lyckades Jane slippa ifrån att åka fast själv för det hon hade gjort genom att skylla ifrån sig på någon annan. Vid minst 2 tillfällen spred Jane så grovt skvaller att en kollega fick sparken. Och inte nog med det, när kollegorna fick gå blev Jane jublande glad och fortsatte att tala illa om dem inför kollegorna. Även de som var Janes vänner bland kollegorna tyckte att Janes oförställda förtjusning över de avskedades olycka var lite osmaklig. Det var ju en hel karriär som gick i kras. En kvinna skulle kanske bli hänvisad till liv i fattigdom på grund av det som hade hänt. Oavsett vad det nu var för överträdelse den före detta kollegan begått, förtjänade hon verkligen att Jane klappade händerna av förtjusning över att kollegan hade fått sparken. Jane fortsatte även att ljuga för att framställa sig själv i bättre dagar. Vid ett tillfälle berättade hon för sina kollegor att hon funderade på att flytta till Ryssland. Det var nämligen så att tsaren hade blivit imponerad när han hört talas om den nya revolutionerande sjuksköterskeutbildningen i USA. Och han, alltså tsaren av Ryssland själv, hade erbjudit den framstående Jane Toppen en enorm lön mot att hon skulle flytta till Ryssland och bli tsarfamiljens privata sköterska. Jane var favorit bland många av patienterna. De sken upp när Jolly Jane kom in i deras sjukhussal. Och Jane verkade tycka lika bra om dem. Det fanns vissa patienter hon verkade tycka mer om än andra. I vissa fall tyckte hon synd om de patienter som hade blivit friska nog att åka hem. Hon visste att många hade ett hårt liv utanför sjukhuset och att de faktiskt hade det bättre som patienter. Hon gjorde därför vad hon kunde för att vissa patienter skulle få stanna kvar längre på sjukhuset. Ibland förfalskade hon data i deras journaler genom att hitta på symptom som de inte hade. Eller så ändrade hon lite grann på temperaturerna på deras nedskrivna feberkurvor. När det inte räckte för att få patienterna att stanna gav Jane denne låga doser av någon felaktig medicin, varpå det verkade som att patienten blev sjukare istället för friskare. Men det fanns också de patienter som Jane innerligt avskydde och föraktade. I synnerhet äldre människor. Vid fler än ett tillfälle hade hennes kollegor hört Jane säga, citat: "Vad är det för mening med att hålla de äldre vid liv?" Hon sa det med ett leende, och de som hade hört vad hon hade sagt intalade sig att Jane måste ha skämtat. Jane var väldigt intresserad av den mänskliga kroppen och det mänskliga psyket. Varje gång hon fick tillfälle ställde hon följdfrågor till chefsjuksköterskan eller till och med läkare om olika mediciner och gifter. Hennes överordnade var så nöjda med henne. Det var ju uppenbart att Jane var en av deras mest ambitiösa och kompetenta sjuksköterskor. Jane lärde sig allt om morfin och atropin. Det senare är en typ av smärtstillande medel som dämpar nervsmärtor. Det är också ett motgift om man har blivit förgiftad av till exempel råttgift. Jane började experimentera på sina patienter. Sjuksköterskorna förde in all medicin och gav patienterna i en loggbok. Men det var ju lätt att råka skriva fel. Och mängderna medicin i förråden inventerades inte särskilt noga. Jane tyckte det var intressant att se hur en patient reagerade på om den fick, sig den dubbla dosen morfin mot vad personen brukade få. Eftersom Jane var betrodd med de allra sjukaste patienterna var det ingen som egentligen blev förvånad. När vissa av hennes patienter bara blev sjukare och sjukare. När en patient helt plötsligt började kräkas våldsamt var det inte alls så konstigt. Eller när de började yra. Eller när de blev medvetslösa. En kväll var Jane nästan ensam på avdelningen. En äldre dam som hade problem med magsmärtor skulle få sin kvällsmedicin. Jane drog fram doseringsbordet så att det stod bredvid patientens säng. Hon la sin svala hand mot den äldre damens panna. Damen kändes febrig, lite svettig på huden. Det såg ut som att hon sov. Försiktigt daskade Jane damen lätt på kinden. Hon behövde vara vaken när hon fick sin medicin. Jane ville kontrollera att medicinen verkade som den skulle. Förvirrat blinkade damen till och försökte sätta sig upp. Jane talade lugnt till henne, räckte henne vattenglaset och hjälpte henne att dricka. Jane lät den äldre kvinnan pusta ut och ändra ställning i sängen medan hon måttade upp den dos morfin som angavs i sköterskemanualen och drog upp den i sprutan. Sen drog hon upp samma mängd morfin igen och igen och igen. Till slut var det 6 gånger den normala dosen. Dörren var låst. De hade gott om tid på sig. Men det gick fortare än Jane hade trott. Fortare än vad hon faktiskt ville. Jane kröp ner och höll om den krampande kroppen tills den till slut tömdes på allt liv. Jolly Jane Toppen hade mördat sitt första offer. Jane använde sig av olika ämnen för att förgifta sin offer. För eftersom det här är seriemördarpodden förstår ni att hon kommer att mörda fler. Jane valde ut sina favoriter bland patienterna. Dessa gav hon extra omsorg och tittade ofta in till när hon hade en stund över. Och när hon kände att tiden var inne gav hon dem en överdos av någon medicin. När hon hade bestämt att det var dags för en patient att dö stod hon in till sängen och tittade in i deras ögon när medicinen började verka. Hon tyckte om att se när deras pupiller drog ihop sig. Efter ett tag blev Jane skicklig på att avgöra precis vilken mängd medicin som skulle få patienten att balansera precis på gränsen mellan liv och död. Hon gav patienten en dosen och tittade sedan den i ögonen tills patienten nästan var död men inte riktigt. Sen lät hon patienten tillfriskna och när patienten väl var sig själv igen gjorde hon om samma sak igen och igen. Att vara vetgirig och fråga mycket om olika gifter och deras användningsområden var inte något konstigt för en sjuksköterska på 1800-talet. Många giftiga ämnen användes i mediciner för alla möjliga åkommor. Att vilja veta allt om vad man använde för att bota patienterna ansågs bara positivt och framåt. Förutom att ställa frågor till sina överordnare satt Jane även på den lilla fritid hon hade efter sin arbetsdag som ju var minst 12 timmar lång. Och studerade en bok om mediciner som hon hade kvar sedan sin studietid. Och Jane fick snart sina favoriter. Ett av giften Jane använde var arsenik. Arsenik användes inte så ofta i vården av svårt sjuka. När man använde det i medicinskt syfte handlade det oftast om olika hudåkommor som akne, eksem och grov hy. Men också för att bli av med fräknar. Arsenik användes också vid råttbekämpning. Arsenik var receptfritt på 1800-talet och möjligt för vem som helst att köpa över disk. Symptom på arsenikförgiftning är illamående, kräkningar som övergår i blodiga kräkningar, diarré och magsmärtor. Ofta är förloppet utdraget. Kräkningarna och diarrén kan fortsätta i timtals. Personen som bleknade redan vid den första kräkningen blir blåare och blåare i ansiktet innan döden till slut inträder. Sitt första offer mördade Jane med hjälp av morfin. Genom hela 1800-talet var opium och derivatet morfin billigt och lagligt. Det var lika enkelt att köpa då som Alvedon är idag. Opium användes för att mildra smärtan vid tandsprickning hos små bebisar. Det användes för menssmärtor. Det användes mot diarré. Opium användes även som lugnande medel, som sömnmedel och som hostmedicin. Morfin började användas under det amerikanska inbördeskriget som slutade 1865. Då upptäckte man att morfin både gick att använda som ett starkt smärtstillande medel samtidigt som det gick att söva patienter med. Vilket var praktiskt när man var tvungen att utföra operationer ute i fält. Atropin var en annan favorit. Den användes främst för att lindra nervsmärta men även mot astma och som lindring mot sjösjuka. Till skillnad mot morfin som var sövande var atropin uppiggande. Det användes både vid fysisk smärta som vid psykisk. Jane upptäckte att vissa mediciner fick intressanta effekter när de kombinerades med varandra. En av hennes favorit var morfin blandat med atropin. En patient som överdoserades med båda medlen samtidigt blev ofta först väldigt fnittriga, en effekt av det uppiggande atropinet. Fnittret övergick snart i något som mest liknade ett vansinnestillstånd. Personen kunde börja babbla osammanhängande, maniskt börja skratta eller utstöta ljudliga stön av smärta. De flesta började plocka på sina kläder och i luften med fingrarna som att de i panik upptäckte att det fanns smulor överallt. Patienten övergick till att greppa saker i luften ovanför huvudet och under sängkläderna. Detta fortsatte samtidigt som patienten började glida in i medvetslöshet. De spasmliknande rörelserna slutade inte helt innan det mer långsamverkande morfinet fick effekt och medvetslösheten helt tog över. Ibland gav Jane morfin och atropin samtidigt. Ibland gav patienten morfinet först. När personen började glida in i medvetslöshet fick Jane i denna en matsked vatten med atropin i. Och då piggnade personen till. Och sen en ny spruta morfin följt av atropin en kort stund efter. Och så fortsatte det tills dess att patientens kropp inte orkade mer. Eller så slutade Jane efter den första sprutan atropin och fick det att se ut som att hon hade lyckats rädda den arma patienten tillbaka till livet. Det gav henne ett tillfälle att få sola sig i glansen och att återigen framstå som en ytterst kompetent sjuksköterska. ...1888... Efter sin tid som sjuksköterskestudent på Cambridge-sjukhuset bestämde Jane att det skulle vara utvecklande för henne att byta arbetsgivare. Hon sökte sig till Massachusetts General Hospital som även de hade en sjuksköterskeutbildning. Deras utbildning hade snabbt blivit en av de mest respekterade i hela USA. Chefssjuksköterskan, som enligt vår källa beskrivs som en trångsynt, extremt konservativ kvinna, sa först nej till att anställa Jane Toppen. Jane hade nämligen en fattig bakgrund och det gick inte för sig. På Massachusetts sjukhus såg man att deras personal gärna hade en finare bakgrund. För folk från finare bakgrund hade sundare värderingar och kunde föra sig värdigare, enligt chefssjuksköterskan. Men Janes rekommendationsbrev som hon hade med sig från flera högt uppsatta läkare på hennes förra arbetsplats var så fulla av superlativ att chefssjuksköterskan till slut gav med sig. Och det gick bra för Jane på hennes nya arbetsplats. Så bra faktiskt att när chefssjuksköterskan tog tjänstledigt under Janes andra anställningsår var det Jane Toppan som fick vikariera för henne. Men Jane hade fortfarande svårt att kontrollera sina inre impulser. Det tog inte lång tid innan hennes beteende fick de andra sköterskorna att börja viska och skvallra om henne. Många av dem avskydde Jane. Hon uppfattades som en självgod lögnare som tog åt sig äran för vad andra hade åstadkommit. Precis som på Cambridge-sjukhuset smörde hon för sina överordnade och visade sitt sanna jag mot sina kollegor. På nätterna utförde hon sina experiment på patienterna precis som hon hade gjort tidigare. Det är omöjligt att ta reda på exakt hur många Jane Toppan mördade på varje sjukhus eftersom obduktioner inte utfördes. Det går därför inte att veta exakt hur många som dog naturligt och hur många som blev mördade. En dag blev den 36-åriga fru Amelia Finney inskriven på Janes avdelning. Hon hade stor sår på benet som inte ville läka. Ja, ett sånt sår behandlar man ju på det vanliga sättet. Helt enkelt genom att bränna det med silvernitrat. På natten efter behandlingen låg Amelia i sin sjukhussäng och försökte sova. Hon dåsade till ibland men vaknade alltid av den hemska smärtan efter behandlingen med silvernitrat. Helt plötsligt blev Amelia klarvaken. Hon kände att någon var i rummet. Hon öppnade ögonen och såg rakt in i Janes. Jane stod inte i sängen i det svagt upplysta rummet. Hennes storvuxna kropp kastade en lång skugga på väggen. Amelia röst till. Janes blick var så intensiv. Amelia bad Jane att gå och be läkarna om något smärtstillande. Hon stod inte ut längre med smärtan. Men Jane sa, det behövs inte. Jag kan hämta något som kommer få dig att må bättre. Här, varsågod. Jane stoppade in sin arm bakom Amelias nacke och hjälpte henne försiktigt att sätta sig upp. Hon höll ett glas mot Amelias läppar. Drick det här. Amelia svalde. Drycken var bitter. Det dröjde inte länge innan hon började känna sig avslappnad i hela kroppen. Men sen började hon känna sig nästan förlamad. Hennes mun blev fruktansvärt torr. Hon hade svårt att hålla ögonlocken uppe. Hon kände att hon var på väg att glida in i medvetslöshet. Men hon försökte hålla sig vaken. Men ens kände hon hur hennes täcke veks åt sidan. Hon kände madrassen svikta när Jane kröp ner bredvid henne. och började smeka hennes hår. Jane kysste Amelia över hela ansiktet, viskade ömt i Amelias öra att allt snart skulle bli bra. Amelia kände hur Jane, citat, undersökte henne. Och medan hon gjorde det hörde Amelia hur Janes andhämtning blev snabbare och tyngre. När Jane var färdig klev hon ur sängen och ställde sig på knä bredvid den knappt vakna Amelia. Amelia kände hur Jane drog upp hennes ögonlock för att kunna titta in i hennes ögon. Som genom en dimma såg Amelia Janes ögon bara en decimeter från hennes egna. Ögonblicket efter kände Amelia glaset hållas mot hennes läppar igen. Jane viskade, "Se så, kär du, drick lite mer." Amelia samlade upp all den lilla styrkan hade kvar och pressade ihop läpparna så hårt hon kunde. Precis då var det någonting som fick Jane att hastigt resas upp och med snabba steg ta sig ut från rummet. Nästa morgon vaknade Amelia från den djupaste sömn hon någonsin hade upplevt. Hon mådde illa och hon var fortfarande fruktansvärt snurrig. Det tog flera timmar innan hon kände sig någorlunda vaken. Hennes minnen från natten innan var så bizarra och skrämmande att hon försökte intala sig att det måste ha varit en dröm, att det aldrig hade hänt i verkligheten. Men innerst inne visste hon. Hon kände ju fortfarande giftet i kroppen, men hon berättade inte för någon. Jane fortsatte som om ingenting hänt. När hon sköt om Amelia agerade hon som att allt var som vanligt. Amelia låg livrädd i sängen varje gång Jane kom in. Hon vägrade ta emot medicin. Hon sa att hon inte hade ont längre alls. När hon fick sina behandlingar tog hon bara emot smärtstillande medel om hon fick det från en annan sjuksköterska. Eller om läkaren var med och såg när Jane doserade medicinen. Annars bet Amelia ihop och genomled bränningen av såret utan bedövning. Och sen kom dagen då Amelia blev utskriven. Och det kändes som den lyckligaste dagen i hennes liv. Jane Toppen blev mer och mer avskydd av sina sjuksköterskekollegor. De misstänkte henne för att ta pengar ur den kontantkassa de hade på avdelningen. Som de använde till exempel när bud kom för att leverera något. Jane misstänktes för att ha tagit en diamantring från en förmögen patient. Men Janes anseende hos hennes överordnade var oförändrat positivt. Tills en dag år 1890. Jane hade arbetat på Massachusetts-sjukhuset i snart 2 år. Hon var ansedd som en av de allra bästa sjuksköterskorna. Vilket var imponerande eftersom hon ju var så nyutbildad. Men hon var samtidigt en av de lite äldre sjuksköterskorna med sina 36 år. Läkarna sa till varandra att det kanske bidrog. Hon hade nog hunnit få en hel del livsvisdom under alla de här åren. Men så kom dagen då Jane blev påkommen med att bryta mot sjukhusets regler. Hon åkte fast för att ha lämnat sjukhusområdet utan tillstånd vid ett tillfälle. När chefssjuksköterskan fick reda på Janes överträdelse fick Jane sparken med omedelbar verkan. Det spelar ingen roll hur högt ansedd Jane var. Följde man inte reglerna fick man gå. Hur skulle det se ut om sjuksköterskor lämnade sjukhuset? Det kommande året arbetade Jane som privatsjuksköterska. Hon fick bara lovord av de läkare hon assisterade och de patienter hon skötte om. Det var ett betydligt mindre stressigt jobb med enklare arbetsuppgifter och bättre lön. Vid den tiden tjänade en genomsnittlig arbetande kvinna $5 i veckan, medan en privat sjuksköterska kunde tjäna så mycket som $25 i veckan. Det motsvarar i dagens penningvärde 1200 respektive 5900 kronor per vecka. 1200 kronor i veckan var då som nu väldigt svårt att klara sig på. På hösten samma år, 1890, sökte sig Jane tillbaka till Cambridge-sjukhuset och snart upprepade samma mönster igen. Hon blev omtyckt och respekterad av sina överordnade. Hon blev misstänkt och avskydd av sina kollegor. När hon inte hade annat för sig ägnade hon sig åt stöld och mord. Och Jane lyckades komma undan utan att åka fast. Mördandet fortsatte. Men till slut var det en läkare på avdelningen som började ana oråd. Vi har tyvärr inte kunnat hitta hans namn. Men den här läkaren jämförde antalet döda utan en definitivt fastslagen dödsorsak det senaste året mot samma siffra tidigare år. Och då upptäckte han att någonting inte stod rätt till. Det hade dött många fler än vanligt på senaste tiden. Läkaren började läsa journaler och snart upptäckte han den röda tråden bland dödsfallen. Alla hade behandlats av Jane Toppen, avdelningens skickligaste sjuksköterska. Nu hade det blivit våren 1891 och Jane hade varit tillbaka på Cambridge-sjukhuset i ett halvår. Läkaren gick till sjukhusets styrelse och presenterade vad han hade hittat. Han hade inga faktiska bevis och det medgav han, men det fanns många underliga sammanträffanden. Styrelsen höll med. Det gick inte att blunda för det läkaren berättade. Jane Toppen fick omedelbart sparken, men sjukhuset gjorde ingen polisanmälan. Och kanske var det som i fallet med Jeanine Jones i seriemördarpodden Premium avsnitt 41. För i det fallet fick barnsjuksköterskan Jeanine sparken från sjukhus men blev inte polisanmäld. Anledningen var dels att det skulle bli svårt att bevisa att hon var skyldig, men en stor anledning var också att sjukhuset inte ville dra negativ uppmärksamhet till sig. Och det var förmodligen fallet här också. Efter nästan 6 år som först sjuksköterskestudent och nu sjuksköterska hade Jane fått sparken från 2 olika sjukhus utan goda vitsord. Vid det här laget uppskattas hon ha mördat minst 2 dussin personer enligt boken The Poisonous Life of a Female Serial Killer av Harold Schechter. Vem som helst skulle ha blivit stressad över att vara i den situation som Jane befann sig i nu. Men inte Jane. Hon kände ingenting och tog sig an problemet med iskallt rationellt sinne. Hon gick tillbaka till sitt jobb som privat sjuksköterska. Fördelen med det var att hon tjänade betydligt mer pengar. Nackdelen var att det var mycket svårare att ta livet av sina patienter utan att någon fattade misstanke. När Jane arbetade som privatsköterska bodde hon ofta hemma hos familjen till den sjuka. När hon var anställd på ett sjukhus var hon ofta inneboende eller hyrde en liten lägenhet i ett större hus. Hos Israel och Lovie Dunham bodde Jane totalt i 7 år som inneboende, men vi har inte kunnat ta reda på exakt vilka år. Par Dunham hyrde ut en del av sitt stora hus för att få in lite extra pengar. De var båda äldre och Israel arbetade inte längre. Utan inkomst var det svårt att få driften av stort hus att gå runt. I maj 1895 dog den 77-årige Israel oväntat. Läkaren hittade inget egentligt fel på Israel och han hade varit kärnfrisk i hela sitt liv. Men läkaren skrev ändå hjärtproblem i dödscertifikatet. Hade det gjorts en obduktion hade man troligen funnit att Israel hade blivit förgiftad. Israel hade börjat gå Jane på nerverna som hyresvärd. Han hade blivit svag och känslosam och samtidigt petig. Han kunde anmärka på minsta lilla sak. Jane orkade helt enkelt inte bo tillsammans med Israel Dunham längre. Israels fru Lovie blev förtvivlad. Hon bad Jane att inte flytta ifrån henne. Hon klarade sig inte ensam nu när hon hade en oväntad sorg att bära. Jane lovade att stanna. Under de kommande 2 åren åldrades Lovie snabbt. På hösten 1897 hade hon blivit för gammal och sur för att Jane skulle orka med henne längre. I september blev änkan sjuk. Par Dunhams släktingar och bekanta blev imponerade av engagemanget, vilket Jane vårdade sin hyresvärdina. Jane gav Lovie Dunham sin vanligaste blandning, en mix mellan morfin och atropin. De 2 medlen löste hon upp i hunjadi vatten. Det var ett populärt mineralvatten från Budapest. Hunjadi-vatten hade en distinkt, lite bitter smak. Men Lovie verkade tyvärr inte tåla sin medicin, för hon avled. 2 år senare, 1899, besökte den 70-åriga förmögna änkan Mary McNear sin dotter och sina barnbarn över julen. Då drabbades hon av en envis förkylning. När hon började hosta kraftigt och det inte verkade gå över kontaktade Marys vuxna barnbarn Evelyn Shaw familjens läkare. Läkaren undersökte Mary och lugnade familjen med att det här var bara en vanlig förkylning. Men familjen ville ändå att Mary skulle få mer hjälp. De ville att hon skulle ha en privat sjuksköterska vid sin sida tills hon blev helt frisk. När Evelyn kom på besök dagen efter såg hon till sin stora lättnad att hennes mormor nu var ompysslad av en storvuxen kvinna med ett vänligt ansikte. Kvinnans sjuksköterskeuniform var oklanderligt stärkt och hennes handslag var fast när hon presenterade sig som Miss Jane Toppen. Evelyns mormor verkade redan mycket bättre. Hon satt upp i sin säng med några kuddar bakom ryggen. Hon drack en kopp te och en mysig brasa sprakade i den öppna spisen. Evelyn blev nöjd och åkte hem till sin man och sina barn. Men den kvällen fick hon bud från sin mamma. Hennes mormor hade blivit akut sjuk. Hon hade blivit medvetslös och gick inte att väcka. När hon väl kom hem till sin mamma var familjens läkare redan där. Han berättade att Mary hade fått en massiv stroke. Morgonen därpå var Mary död. Kort efter begravningen märkte familjen att flera av Marys dyrare kläder var borta. Först tänkte de gå till polisen, men sen kände de att de inte orkade. På det stora hela var lite kläder inte jätteviktigt. Efter att Jane hade flyttat hemifrån från familjen Toppen hade hon hållit kontakt med sin fostersyster Elisabeth ibland. Då och då åkte hon tillbaka för att hälsa på. Och då bodde hon alltid hemma hos Elisabeth och hennes man Oramel. Elisabeth och Oramel var stolta över Jenny som de kallade Jane. Jenny hade lyckats bra trots sin tuffa start i livet. Janes känslor för Elisabeth var ambivalenta. Å ena sidan hade de alltid kommit bra överens under uppväxten. Å andra sidan hade Elisabeth alltid fått mer än vad Jane hade fått. Och när de vuxit upp träffade Elisabeth en man och gifte sig. Och det lyckades Jane aldrig med. De senaste åren hade Jane semestrat på Cape Cod, nordöst om New York. Under sommaren 1899 kontaktade Jane Elisabeth och frågade henne om hon inte ville semestra några dagar tillsammans med Jane. Elisabeth hade precis börjat tillfriskna från depression och svarade tacksamt ja. Lite miljöombyte skulle säkert göra henne gott. Den första semesterdagen tog Jane och Elisabeth med sig en picknickkorg ner till havet. När hon kom hem var Elisabeth trött. Hon var inte van vid så mycket frisk luft. Hon gick upp och kröp till sängs. Dagen efter kontaktade Jane en läkare. Hon lyckades inte väcka sin syster. Jane skickade ett telegram till Oramel att hans fru var allvarligt sjuk. Oramel hann ta sig till Cape Cod innan Elisabeth den 29 augusti 1899 dog med sin hand i hans. Som dödsorsak skrev läkaren stroke. När Oramel kort därefter började samla ihop sin hustrus tillhörigheter för att ta med honom tillbaka upptäckte han till sin förvåning att Elisabeths handväska bara innehöll $5 trots att hon hade haft med sig $50 när hon åkte till Cape Cod bara 2 dagar tidigare. Men Oramel valde att inte tänka mer på det. Hans fru var död. Kanske hade hon råkat tappa pengarna på något sätt. Han hade större problem än $45. När Oramel stod vid dörren för att ta farväl av Jane sa hon lite försynt att innan Elisabeth sjönk ner i medvetslösheten hade hon sagt att hon ville att Jane skulle få hennes guldklocka. Oramel rörde sig tårar. Det var ju så typiskt hans fru. Hon tänkte alltid på andra. Till och med ett så svårt ögonblick och med den smärta hon måste ha känt. Oramel stoppade handen i innerfickan till sin rock och tog fram klockan. Högtidligt räckte han klockan till Jane medan han torkade sina ögon. Vilka fina systrar de varit, Jane och hans Elisabeth. Det blev ett nytt århundrade. För Jane Toppen var 1900 som ett löfte om någonting nytt. Även om hon inte visste vad det nya kunde tänkas vara. Men hon kände att hennes oro i kroppen växte. Den oro som ofta drev henne till att döda. Vid ett besök hos Elisabeths enkeman Oramel hade märkligt nog parets hushållerska Florence Calkins dött. Florence hade länge klagat på smärtor runt njurarna. Och även om läkaren som undersökte henne efter döden tyckte att kräkningar var ett märkligt symptom på njursjukdom, skrev han under dödsattesten. Jane mördade också en äldre patient, William Ingram, som hon arbetade för ett kort tag. Både Florence och William giftmördades i januari 1900. I början av februari bodde Jane hos Myra, en mångårig väninna, för att hjälpa henne under en envis förkylning. Myra var en 40-årig änka som arbetade som husfru på en privatskola. Men lika mycket som Jane tyckte om Myra, lika mycket tyckte Jane illa om Myra. Myra irriterade Jane. Jane tyckte att Myra var självgod och även om hon var änka nu hade hon varit gift och det var ju orättvist. Myra återhämtades inte från sin förkylning. Hon dog den 11 februari 1900. Arseniken i Myras kropp hittades aldrig eftersom ingen obduktion genomfördes. Månaderna gick. Jane längtade efter sin sommarsemester och snart var den där. Sommaren 1901 tänkte Jane återigen ha en liten semester på sommaren. Matty Alden Davis bodde i Cape Cod och de hyrde ut ett hus på sin tomt till Jane. Deras två vuxna döttrar, Genevieve och Mary, var ofta och hälsade på dem. Matty Alden kom från blygsamma förhållanden, men Alden hade satsat sina pengar på järnvägen precis i rätt tid och familjen var numera förmögna. Alden var djupt religiös och hade alltid varit rädd att förlora allt. Han hade byggt upp så mycket, förmögenheten och tre välskapta döttrar. En dag 1870, när de två äldsta döttrarna var i 10-årsåldern, hade Gud talat till Alden. Gud hade berättat att om Alden ville behålla sin lycka behövde han offra någonting. Alden hade omedelbart förstått vad Gud ville. Han behövde offra sin yngsta dotter Edith, 4 år. Det var hans favoritdotter. Alden mördade Edith en natt genom att hugga en kniv genom hennes hjärta när hon sov. Men det här kände inte Jane Toppen till när hon började hyra huset intill deras på Cape Cod. Hon blev snart vän med familjen Davis och både umgicks med dem och gav dem medicinska råd när det behövdes. Och nu när både Alden och Matty hade passerat 60 behövdes det ibland. Alden och Matty tyckte så mycket om Jane att de hyrde ut huset med stor rabatt. Trots det var det svårt för Jane att klara av att betala. Men Alden och Matty hade länge sagt att det inte var någon brådska. Alla kunde ha det tufft ekonomiskt ibland. Jane hade hyrt huset tidigare och den här sommaren 1901 var Jane skyldig paret 2 årshyror. Matty tyckte då att nu var ju faktiskt gränsen nådd. Hon skulle åka och hälsa på sin dotter Genevieve i Boston i slutet av juni och tänkte passa på att slå 2 flugor i en smäll och hälsa på Jane på samma gång och kräva in hyrespengarna av henne. Om inte Jane betalade så skulle hon inte få hyra huset igen. Den 3 juli anlände Matty Davis till Jane Toppans bostad och dagen efter var hon död. Mattys familj blev förfärd och åkte till Janes hem. De var tacksamma att Matty hade varit just hos Jane när hon blivit sjuk. Att hamna i diabeteskoma, vilket Matty hade dött av en läkare, var plågsamt. Familjen var säker på att Jane hade gjort vad hon kunde för att lindra Mattys plågor. Jane följde med familjen tillbaka till Cape Cod där hon stöttade dem under begravningen. Systrarna försökte övertala Jane att stanna hos dem efter sommaren som deras gäst och till slut lät sig Jane övertalas. En vecka senare började brinna i huset. Men branden spreds inte och tjänarna lyckades släcka den. Några dagar senare började brinna igen. Och igen. Och igen. Jane hade troligen alltid varit pyroman som många andra seriemördare. Men det är ingenting hon någonsin erkände. Men nu brann det hos familjen Davis lite för ofta för att det skulle kunna vara en slump. Familjen var dock fortfarande uppfylld av sorg efter mamma Matty och de kopplade inte ihop Jane med de många bränderna. Men den 26 juli 1901 hittade Genevieve en ask med trasor och brännbart material tillsammans med lampolja i växthuset. Och bara en stund tidigare hade hon sett Jane i växthuset. Genevieve frågade Jane om hon visste någonting om bränderna. Jane sa att hon hade börjat misstänka någonting inte stod rätt till. Kanske kunde de sätta sig ner och prata om saken efter middagen den kvällen. Men under middagen blev Genevieve våldsamt illamående. Och några timmar senare var hon död. 2 veckor senare kom Alden hem från en lång promenad. Han var förstörd av sorg. Han hade förlorat sin fru och sin ena dotter under bara några veckor. Då hade han bara en dotter kvar eftersom han ju själv hade mördat sin yngsta dotter 30 år tidigare. Svettig och törstig kom Alden ut till Jane i köket. Hon sa åt honom att gå ut i salongen. Hon skulle komma in med något kallt åt honom att dricka. Ett par minuter senare räckte hon ett glas med den populära, bittert smakande mineralvattendrycken Hunyadi. Dagen efter var Alden Davis död. I Cape Cod pratade invånarna om att gamle Alden måste ha dött av sorg. Hans fru och dotter Genevieve var döda och alla kände dessutom till att hans och Mattis lilla dotter hade dödats av inbrottstjuvar när hon bara var 4 år gammal, för det var historien som Alden hade berättat. 4 dagar efter Aldens begravning var även familjens 3:e dotter Mary död. Hon hade dött efter att ha druckit en kopp choklad som Jane hade varit vänlig nog att tillaga åt henne. I koppen hade en sked morfin och en sked atropin rörts ner. Det hände den 23 augusti 1901. Trots att Alden ju hade mördat sin yngsta dotter för att rädda resten av sin familj från olycka efter ett tips från Gud, hade det inte hjälpt. Nu var alla i familjen Davis döda. Jane blev självklart förfärad av det hemska som hade hänt familjen Davis. Hon åkte hem till Oramel för att vila ut. Och där träffade hon på hans syster Edna Bannister. Alltså Janes fostersyster Elisabeths svägerska. Efter en irriterad diskussion, vi vet inte vad de grälade om, dog Edna Bannister oväntat på natten den 26 augusti. Samtidigt i Cape Cod hade Mary Davis make Paul börjat ana oråd. Han mindes han på natten hade gått upp för att se till sin sjuka hustru innan hon dog. Och då hade han sett syster Jane ge Mary en spruta. När han hade frågat Jane vad det var för en spruta hade hon viftat bort frågan. Paul gick till polisen. Han hade säkert fel, men han var tvungen att få ro i själen. Marys grav grävdes upp och en obduktion genomfördes. Den 29 oktober 1901 häktades Jane Toppan misstänkt för giftmord. Utredningen blev långdragen och 1 år senare hade Jane erkänt 31 mord. Under rättegången sa Jane att hennes ambition hade varit att, citat, mörda fler personer, hjälplösa personer, än någon man eller kvinna någonsin har gjort tidigare. Rättegången kom fram till att Jane Toppan var psykiskt sjuk. Hon dömdes till vård på Taunton Insane Hospital. Och där dog hon den 29 oktober 1938, 84 år gammal. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea oss där. Där kan också följa om vi lägger upp några fler nyheter om Eron som vi nämnde i Eronsavsnitten. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Seriemördarpodden kommer ut 40 tisdagar om året. Det vill säga den sista tisdagen i varje månad kommer inget avsnitt av gratisfiden. Men då kommer istället avsnitt av Seriemördarpodden Premium. Seriemördarpodden Premium finns på Podme och på Patreon. Det kommer dessutom ytterligare 2 avsnitt av Seriemördarpodden Premium. Jag reserverar mig rätten att avgöra när jag släpper de avsnitt varje månad. Men det brukar bli de 2 fredagarna i mitten av månaden. Men det kan som sagt variera. Så att om ni prenumererar på Seriemördarpodden Premium på Podme för 29 kronor i månaden, första månaden är gratis, så får ni alltså ytterligare 3 avsnitt av Seriemördarpodden. Ni kan dessutom på Podme hitta Massmördarpodden. Det är systerpodden, trampodden, det är precis samma upplägg. Men vi pratar om massmördare, alltså mördare som har dödat 4 eller fler personer vid ett tillfälle. Massmördarpodden kostar 19 kronor i månaden. Den finns inte på Patreon. Tack till Jenny Ekstrand för manuset om Jane Toppan. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.